En podcast från Aftonbladet.
Nu är han på plats i Vita huset i Washington DC igen. Det är dags för en ny era. Det här är dags för Donald Trump 2.0.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Förutom att det var ett gäng med gamla presidenter och presidentfruar på plats under ceremonin så fanns några av världens rikaste och mäktigaste män bakom Donald Trump.
The image of the day or images of the day from my point of view is you had Donald Trump sitting there being sworn in as the next president of the United States, his, let's call it, likely top cabinet members right behind him.
Yep.
With Jeff Bezos,
yes,
Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook.
Yeah,
that was. Keep in mind, they
had better seats than the cabinet members.
They had better seats than most of the cabinet members. They were sitting in front of, in some cases, the Commerce Secretary, the Defense Secretary, right? Mm-hmm. And I wonder. I don't know the answer to this, but I just wonder the statement that Donald Trump was trying to make there.
Ja, det var nog verkligen en fråga som många ställde sig. Vad innebär det att alla de här männen är på plats och så nära USAs nya president? Det har varit känt sedan i höstas att Elon Musk kommer få en ledande roll hos Donald Trump. Och i förra veckan så pratade vi i Daily om hur Facebooks grundare Mark Zuckerberg gör en rad förändringar i sitt bolag för att tillmötesgå Trump. Flera av de stora bolagen som Microsoft, Meta, Google, Amazon och Uber har alla donerat pengar till Donald Trump. Och häromdagen avslöjades också att båda de svenska företagen Spotify och Ericsson donerat miljoner till installationen av presidenten. Ja, vad innebär techmiljardärernas närvaro? Vad vet vi om deras roller kring president Trump? Och hur kommer de att påverka den amerikanska politiken? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Jakob Stenberg, journalist som driver podden Kongressen. Jakob, välkommen till Daily.
Tack så mycket.
Trump är nu president i USA. Hur har hans första dagar varit?
Det har varit intensiva dagar, men det kunde vi nog räkna med ändå, för att han har sagt hela tiden att det kommer bli gasen i botten från början, en rivstart under den första dagen och även under de första 100 dagarna. Så där ska vi nog inte vara överraskade, det är helt enligt plan.
Men är det någonting som har överraskat dig?
Man borde inte bli överraskad av honom längre, men jag kan bli lite överraskad över vad han än så länge i alla fall inte har pratat om så mycket. Han har ju pratat mycket om immigration och liknande, men inte så där hemskt mycket om ekonomin än. Det kommer säkert, men ekonomin var ju väljarnas viktigaste fråga och Trump har lovat att halvera inflationen och liknande. Och det är lätt att säga under en valkampanj, det är desto svårare att göra när man väl är president. Så det tycker jag ska bli spännande att få med över och se hur han hanterar det. För det är också en av de frågorna som han kommer sen utvärderas av väljarna, hur han har lyckats. Så att, där skulle jag vilja höra lite mer om hans planer.
Det blev ju tydligt i måndags vilka Trump har knutit till sig. Vi såg de stora techmiljardärerna på plats. Musk, Bezos, Zuckerberg, Pichai och Cook bland annat. Varför omger sig Trump med det här gänget?
Ja, men det är väl ett ömsesidigt samarbete. Både Trump och de här informationskungarna tjänar ju på det här. Det är också att de var där och har en sån framträdande position är också en symbol för att Trump har normaliserats i Silicon Valley och även normaliserats ganska brett i USA. Så att de har ju såklart ekonomiska intressen av att få inflytande och få Trumps öra och framförallt inte stöta sig med Donald Trump som vissa av dem har gjort tidigare och då fått rejält med kritik från Donald Trump. Och för Donald Trumps del så är det klart en fjärde i hatten att ha dem på tåget och de är otroligt stora och mäktiga kanske de mäktigaste företagen i hela världen.
Mm, och vad tror du att han hoppas uppnå med hjälp utav dem?
Ja, men trovärdighet såklart. Att han har dem med på tåget gör ju honom mer trovärdig. Han kan visa upp med ganska enad front i USA, att de här stora mäktiga företagen backar honom. Och inte bara backar honom utan även donerar pengar och kommer på hans installation. Och den allra rikaste av dem ingår ju till och med i hans närmaste krets och ska till och med ha ansvar framöver, Elon Musk. Så att det är win-win för båda parter.
Det blev ju känt redan i höstas att Elon Musk skulle in och vara en del av Donald Trumps inre krets. Är det nu klarare vad han ska göra i den här rollen?
Ja, det han ska göra är att han är ansvarig för någonting som heter Doge, som handlar om att man ska skära ner stora delar av den amerikanska statsapparaten, effektivisera den. Och därmed tänker man att man ska spara massa pengar och sänka skatter och liknande. Det här är någonting som har testats tidigare. Det är många presidenter som har haft liknande initiativ, Clinton och Reagan och även Obama. Men det här är ju mer aggressivt och man har också större ambitioner än vad man haft tidigare. Och det är också återigen någonting som är lätt att säga under en valrörelse. Nu har även Elon Musk börjat backa lite om exakt hur många miljarder man kan skära ner på egentligen. Men en hel del kommer säkert ske. De har deadline för den här Doge, som det här heter, är nästa sommar, 2026, 4 juli. Så då får vi helt enkelt se hur det har gått. Och antagligen kommer både Musk och Trump peka på att man har lyckats väldigt bra. Men jag tror att det blir betydligt svårare än vad de har trott. Och det kan också vara svårt för alltså republikanska politiker där deras väljare påverkas av att man skär ner och kapar. Det kan bli tufft för de politikerna att försvara det mot sina väljare. Så att det finns en del hinder på vägen, både politiska och juridiska. Men summa summarum, Musks jobb är att helt enkelt skära ner på statsapparaten rejält.
Musk höll ju ett tal under installationen. Han gjorde sen en hälsning med sin arm som många menar är nazisthälsningen. Hur tror du att den här gesten och hur han har agerat efteråt, hur kommer det påverka synen på honom?
Ja, det har ju varit väldigt starka reaktioner såklart från hela världen. Musk för egen del menar ju att ni går direkt till Hitler-anklagelser och folk måste vara mindre känsliga, men om man ser på vad han gör så ser det onekligen ut som att han gör det. Och han gör det inte bara en gång. Sen är väl frågan hur mycket det här påverkar på längre sikt. Jag tror inte så där hemskt mycket. Utan det här är, de som gillar Musk och de som inte gillar honom gillar inte honom. Men jag tror väldigt många som även gillar Musk tyckte att det här var otroligt märkligt och ganska otäckt. Vissa försvarat och sagt att han höll på hjärtat. Det var liksom någon slags hälsning från hjärtat ut, men det går inte att komma ifrån att det ser verkligen ut som en nazisthälsning.
När vi spelar in det här under tisdags eftermiddagen så har Donald Trump fortfarande inte sagt något om vare sig Ukraina eller Europa. Det ska vi prata lite mer om med Jakob Stenberg om en stund. Häng kvar! Robert F. Kennedy Jr. har ju länge kritiserats för att sprida desinformation om vaccin och konspirationsteorier. Trots det så är han ju nu USA:s nya hälsominister. Varför valde Trump just honom?
Ja, han är inte vald än utan han är nominerad. Han ska gå igenom det här nålsögat som är senaten och han ska frågas ut. Återstår se om han verkligen blir minister. Men Trump har valt honom, tror jag, av flera anledningar. Dels så är det ju återigen en fjärde i hatten för Trump att få med sig Kennedy Jr. Det är USA:s mest kända demokratfamilj, även om övriga familjen inte backar Robert F. Kennedy Jr. så är det ändå en känd demokratfamilj och en tidigare demokrat. Det tror jag är en viktig del av det, att Trump kan visa på att han har en bredd i sin koalition. Sen tror jag också att det också handlar om att Trump inte, det här är ingen fråga han bryr sig sådär hemskt mycket om, hälsodepartementet, och därför tror jag att han är lite mer öppen för att inte gå in och detaljstyra exakt, och då tror jag att han såg möjligheten att placera Kennedy Jr. där.
Och hur kan USA:s folkhälsopolitik komma att förändras då?
Ja, men flera läkare, tusentals läkare gick ut här om veckan i en debattartikel och tyckte att Trump skulle dra tillbaka den här utnämningen och menar att Kennedy Jr. är ett hot mot folkhälsan. Att, ja, han har ju haft massa konspirationsteorier och han har varit väldigt kritisk till vaccin. Och vi vet ju inte exakt vad han vill göra, men det de här läkarna tryckte på det var att han var både okunnig och oerfaren inom området. Men Trump backar inte, dock återstår det att se om han... om republikaner och demokrater i senaten godkänner honom. Det är inte helt säkert.
När ska allting vara klart då med hans ministrar?
Ja, det vet vi inte. Det är en pågående process och vissa kommer gå snabbt. Till exempel Marco Rubio är redan färdig som utrikesminister. Han var ju ändå helt okontroversiell. Medan andra som Kennedy Jr. till exempel kommer ta längre tid. Det kommer vara utfrågningar och det kommer vara ovisst hur det går i senaten. Det krävs ju en enkel majoritet och det har republikanerna, men alla republikaner är inte helt på tåget, verkar det som, när det gäller till exempel Kennedy Jr. och ett par till.
Och, men vissa menar ju också att Trumps ministerlistan är den mest kontroversiella i modern tid i USA. Håller du med?
Ja, men det får man säga. Han upplevde att han gjorde ett misstag när han vann valet 2016, för då var partiet splittrat i synen på Trump, att väldigt många republikaner tyckte inte om honom, och då lyssnade Trump mer på dem, på olika röster i partiet, på det mer etablissemangsdelen av partiet, och tog in representanter därifrån. Nu, och han menar att det var ett misstag, att han borde gått sin egen väg och valt sina kandidater fullt ut. Och det har han gjort nu. Det här är ju tydligt Trump-lojala ministrar han har nominerat, och många av de här valen är ju onekligen väldigt kontroversiella och verkligen inga personer som vi är vana vid att se nominerat till de här posterna. Till exempel Pete Hegseth som är nominerad att bli försvarsminister, som är strax över 40. Visst, han är militär och har tjänstgjort i Irak och Afghanistan, men framförallt känd som programledare på Fox News, också anklagad för sexuella övergrepp och liknande. Vi är ju vana vid att se försvarsministrar som är tidigare generaler eller försvarspolitiker och så. Men med både Pete Hegseth och många andra så är poängen från Trump att jo, men vi har haft de här generalerna. Hur bra har de lyckats? Vi måste ha någonting nytt. Och det är också ett argument som många nappar på.
Det här gänget som Trump nu omger sig med, för vilka är det riktigt dåliga nyheter att han har det här gänget?
Ja, men ett genomgående tema är ju att man vill sparka massa människor från liksom tjänstemän som jobbar federalt. Så för dem är det såklart dåliga nyheter. Det kan ju också vara dåliga nyheter för Ukraina om man kapar stödet dit. Det är nog ganska många som är oroliga, för han är ju ganska oberäknelig, så man vet ju inte exakt var allting kommer landa. Men helt klart är det ju många som är oroliga för sina jobb. Som jobbar federalt.
Ja, och han har ju precis också gått ut med att han skulle sparka 1000 personer som inte delar hans visioner. Ja. Det känns ju också ganska hårt och en aningen diktatoriskt.
Ja, det är absolut, absolut hårt, men det är också det som han har sagt hela valet att han kommer att göra. Och en del av det som vi pratade om tidigare med Elon Musks jobb går ut på att folk som man inte ska tillåta hemarbete för folk som jobbar federalt till exempel, och därmed blir av med massa mellanchefer och liknande som sitter hemma och jobbar. Så att det är en röd linje från hela valrörelsen fram till nu. Så att han gör det han säger att han har gjort.
Men Jakob, är det sånt här som du tror att vi ska förvänta oss kommer komma från Trump de här åren?
Ja, absolut. Om man ska ta honom på orden har vi också lärt oss att se vad han gör och inte alltid vad han säger, för att han kan prata om saker. Vi nämnde tidigare att det var inte så hemskt mycket prat om hur man ska få ner inflationen. Istället pratar vi om Panama och liknande. Utan man ska försöka följa vad han gör också. Det är viktigt.
När vi spelar in det här så är det ju tisdag eftermiddag. Och vi har så här långt fortfarande inte hört någonting om vare sig Europa eller Ukraina. Trump sa ju att han skulle avsluta kriget i Ukraina på 24 timmar när han blev president. Vad tror du kommer hända på den punkten?
Ja, det kommer ju inte hända. Men, och där märker vi också att Trump på senare tid har backat lite från det löftet och verkar ju förstå att det inte är möjligt att göra. Och, det återstår att se. Han pratade efter sitt installationstal så pratade han en del om Ryssland, att det är en dålig ekonomi och att Putin borde vara intresserad av en deal. Så att vi får se vad som händer. Hans väljare och han själv har ju verkligen velat kapa rejält stödet till Ukraina, så det kan vi vänta oss. Men kan vi också vänta oss någonting gentemot Ryssland, det vet vi inte. Men det är ju onekligen en ödesfråga och också en fråga som jag tror att, eller ja, som Trump vill bli av med och inte ha på sitt bord. För det stödet till Ukraina splittrar ju kongressen och splittrar USA, så den vill nog Trump bli av med ganska fort.
Vem tror du att han skulle ringa först? Putin eller Zelensky?
Oj, bra fråga. Han har ju sagt att han vill träffa Putin. Det skiljer honom ändå ganska mycket från Biden. Ja, det vet jag inte. Jag gissar kanske Zelensky. Han har ringt honom tidigare. Inte minst första riksrätten handlade väldigt mycket om ett samtal till Zelensky, så det kanske blir ett samtal dit först.
Jakob, vad kommer vi få se de närmaste dagarna nu?
Ja, men det Trump pratade mest om som sin viktigaste fråga under valet var invandring, immigration. Och deportationer är ju någonting som står högt upp på listan och som man också fått ett starkt mandat för att göra. Det pratades tidigare om ungefär 11 miljoner människor och det kommer ju inte hända. Men däremot så pratar Trump väldigt mycket nu om att man ska börja med att deportera kriminella som befinner sig olagligt i landet. Och vi kan ju se att flera städer som Chicago och liknande förbereder sig på att det kommer bli insatser för att hitta människor helt enkelt. Och det är logistiskt svårt och det kommer nog också bli, kan också bli medialt svårt såklart att folk försvinner. Och det kan också vara svårt rent ekonomiskt att folk som jobbar lämnar landet, men han har samtidigt haft detta högst upp på sin lista och han har vunnit valet, så att han har ju ett mandat att göra det och verkar vara helt inställd på att också göra det.
Kommer det märkas nu att Trump är president?
Ja, det märktes väl samma sekund som han började hålla det talet, tyckte jag. Det kommer det göra. Jag minns ju förra gången han var president, det var ju varje morgon var det någon tweet som man fick hantera och så. Så att, jo, det märks. Och det blir också en väldigt skarp kontrast till Biden, där det kunde vara ganska lugnt flera dagar från Vita huset. Så kommer det inte vara nu. Och är det lugnt från Trump så kommer nog antagligen Musk eller någon annan hålla igång. Så att, det blir ingen paus de här 4 åren.
Tack för idag, Jakob.
Tack.
Sist här, Jakob Stenberg, journalist som driver podden Kongressen. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du hittar mer om det senaste kring Donald Trump i vår app. Där hittar du också fler avsnitt av Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.